Predikotexten idag är ur Johannes evangeliets 11:e kapitel och vi ska läsa verserna 19-29, så lyder Guds heliga ord. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom, men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror ska uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Då hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne: mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. När en person dör i hemmet så blir det en undersökning om personen har dött en naturlig död. Och med en naturlig död menar man då att om personen har dött av sjukdom eller av ålderdomssvaghet eller någon annan naturlig död. Alltså man vill utesluta att en person har dött genom ett brott. Men det egentligen så vad jag vill vi ska tänka efter på vad är egentligen en naturlig död? För det första så vi blev inte skapade till att dö. Nu kan man väl säga att det finns en naturlig död i den meningen att alla vi är ju dödliga och alla kommer att dö. Så på det sättet är det ju ganska naturligt att man dör. Men döden hörde inte hemma i Guds goda och fullkomliga skapelse. Den kom in i och med våra första föräldrars syndafall. Så den dag de syndade mot Gud så kom också döden in i världen. För Gud hade ju sagt, han hade ju gett dem ett bud: av kunskapens träd på gott och ont ska du inte äta, till när du äter av det ska du döden dö. Så döden, den kom in till följd av deras synd, och döden är syndens straff. Och den dag våra första föräldrar syndade så drog de också in döden, inte bara över sig utan över alla sina barn och efterkommande. I Romarbrevet heter det så här: därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Så Adam och Eva, våra första föräldrar, det var också de första syndarna. Och syndare föder nya syndare och syndare dör på grund av synden. Så alla människor är syndare och därför måste alla människor dö. Så man kan säga att den yttersta dödsorsaken, det är ju synden och Guds vrede över synden. Och det här är ju någonting som man lätt glömmer bort och som många glömmer bort. Utan man talar om olyckor som dödsorsak, eller man talar om svåra sjukdomar som dödsorsak, eller man talar om ålderdomssvaghet som en dödsorsak. Men inget av det här är ju den egentliga och den yttersta dödsorsaken, utan den yttersta dödsorsaken är människans synd och Guds vrede över synden. Och i gudsmannen Mose bön, alltså i den 90:e psalmen, så får vi ju veta att också en så kallad naturlig död i hög ålder av ålderdomssvaghet har som yttersta orsak synden och Guds vrede över synden. Mose skriver så här i psalm 90: Ty vi förgås genom din vrede, och genom din förtörnelse rycks vi plötsligt bort. Du ställer våra missgärningar inför dig, våra undangömda synder i ditt ansiktes ljus. Ja, alla våra dagar försvinner genom din förgrymmelse. Vi slutar våra år som en suck. Vårt liv varar 70 år eller 80 år om det blir långt. Och när det är som bäst är det möda och förfänglighet. Ty det går snart förbi som om vi flög bort. Vem besinnar din vredes makt och din förgrymmelse så att han fruktar dig? Lär oss betänka hur få våra dagar är, för att vi må få visa hjärtan. Det är många som tänker så här, att det är åldrandeprocessen som orsakar det här. Åldrandeprocessen som till slut slutar i vår död. Och det är ju på sätt och vis sant, för att i och med att döden kom in i världen så startade också en process hos oss som leder fram till vår död ohjälpligt. Våra celler blir med tiden och med åldern mer och mer livsodugliga, så att till slut så börjar något vitalt organ ge upp och så dör vi. Det finns människor som hoppas att, tänk om man kunde hitta en medicin, något som man kunde förhindra det här åldrandet, och då skulle man ju också stoppa, då skulle man ju förhindra döden. Men någon sån medicin mot döden kommer ju ingen människa att kunna uppfinna, inget läkemedelsbolag. För den yttersta orsaken till vår död är ju synden och Guds vrede över synden. Och Guds vrede över synden, det är ju ingenting som man tar en tablett mot. Eller hur? För att ta bort döden så krävs det att synden först tas bort. Och det är ingen människa som klarar det. Ingen utom Jesus Kristus. För om honom heter det, han har gjort slut på döden och fört fram liv och oförgänglighet i ljuset genom evangelium. Tron på uppståndelsen från de döda är mycket gammal. Vi läste ju en text här ur andra kungaboken som handlar om uppståndelsen från de döda. Men tron på uppståndelsen från de döda är mycket äldre än så. Samma dag som våra första föräldrar föll i synd så fick de också höra löftet om en frälsare. Och det gav dem hopp att frälsaren skulle rädda dem undan allt det svåra, smärtsamma som de hamnat i. Syndens konsekvenser i deras liv. Smärta, lidande, möda och till slut döden. Tron på uppståndelsen från de döda har från första början varit knuten till kvinnans säd, vår frälsare Jesus Kristus, som skulle komma och trampa sönder ormens huvud. När Adam och Eva åt den förbjudna frukten, då skulle de döden dö. Det hade Gud sagt. Ändå, de blev frestade av djävulen. De såg frukten. De åt, fast de visste konsekvenserna. När du äter därav ska du döden dö. Och de dog. De dog omedelbart en andlig död. Och därefter så la Gud hela skapelsen under förgängelsen. Han sa att de skulle leva ett liv, erfara smärta, möda och till slut vända åter till jord från vilken de var tagna. Han la hela skapelsen under förgängelsen. Allt skulle brytas ner och förstöras. Men Guds dom över djävulen, Alltså han som i skepnad av en orm hade lurat dem till synd. Guds dom över djävulen var samtidigt ett löfte om en frälsare, och det gav dem hopp om räddning från allt det här. Gud sa, jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din säd och hennes säd. Han ska trampa sönder ditt huvud och du ska stinga honom i hälen. Så i det första löftet så lovar Gud en person som ska komma. Jungfruns son, han skulle krossa ormens huvud, och med huvudet menas alltså det som är huvud är chefen. Så ormens huvud, det är hela djävulens rike och makt och allt det han har åstadkommit med sitt bedrägeri, synd och död. Kvinnans säd som är Jesus Kristus skulle komma och förstöra allt detta. Han skulle komma och göra djävulens gärningar om inte. Och det löftet, det väckte ju hopp om uppståndelsen från det döda. Ända från historiens början har budskapet om uppståndelsen från det döda blivit förkunnat. Och så uppståndelsen från det döda förkunnas i Gamla testamentet med allt klarare och tydligare ord ända tills Nya testamentet, och det är klart och tydligt uppenbaras. Men när Jesus ska välja ett bibelställe för att för sina motståndare bevisa uppståndelsen från det döda, då väljer han en av de äldsta texterna ur första Mosebok. När det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande. Det är en av de äldsta böckerna, och i en av de yngsta böckerna i Daniel så sägs det att en dag så ska alla som är i gravarna gå ut ur sina gravar oavsett om de trott eller inte. I Daniel 12:2 heter det: många av dem som sover i mullen ska vakna upp, somliga till liv, somliga till vanära och evig skam. Så det här, det var ju vad de troende trodde på Jesu tid. Och Marta, Lazarus syster, hon kände ju mycket väl till Gamla testamentets undervisning, och hon trodde på vad Gamla testamentet undervisade. Och därför när Jesus sa, din bror ska uppstå, då svarade hon, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Och då svarade Jesus, jag är uppståndelsen av livet. Och vad Jesus gjorde var att rikta hennes blickar till sig, hennes uppmärksamhet till sig. Jag är uppståndelsen av livet. Uppståndelsen från det döda och hoppet om en uppståndelse från det döda, det är oskiljaktigt knutet till Jesus Kristus. Han är den kvinnans säd som i begynnelsen blev utlovad samma dag som våra första föräldrar syndade och drog synd och död över sig själv och alla sina efterkommande. Han kom för att göra slut på djävulens gärningar. Han har besegrat döden. Och därför är han uppståndelsen av livet. Nu sa vi ju att det är ju synden som är den yttersta orsaken till döden. Men Jesus stod ju på ett kors. Men han hade ju inga synder. Eller hur? Han var fullkomlig, han var ren, han var oskyldig. Varför dog han då? Orsaken till döden är ju synden. Jo, han dog på grund av synden, men inte på grund av egna synder, för han var oskyldig, fullkomlig och ren. Utan han led och dog för våra synder. Han var Guds offerlamm som kom för att ta bort hela världens synd. Och det som skulle offra sig i vårt ställe. Och Johannes döparen pekar på honom och visar alla till honom och sa, se Guds lamm som tar bort världens synd. Och Jesu uppståndelse på den tredje dagen, Alltså att korset är tomt, graven är tom. Jesu uppståndelse på den tredje dagen, det är Guds kvitto och bekräftelse på att synden är borttagen och döden är besegrad. Är nu hela världens synd borttagen och sonad, så har döden mist sin makt. Döden har ju sin makt av synden. Var ju de första föräldrar, våra första föräldrars synd och vår synd som är orsaken till döden. Döden har bara makt så länge synden finns där. Och är synden borttagen, så är ju döden också besegrad. Och det är därför Paulus så triumferande kan utbrista så här: du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Så Jesus Kristus, han är försoningen för våra synder. Han är Guds offerlam som tagit bort hela världens synd. Och därför är han också uppståndelsen och livet. Och Jesus, han säger så här: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Men de troende måste ju också dö den kroppsliga döden. Fast våra synder är borttagna inför Gud, så måste vi fortfarande dö den kroppsliga döden för syndens skull. Det är vad Paulus skriver också. Men om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Så fast vi som tror måste dö den kroppsliga döden, så är det ju inte en död längre i egentlig mening. Så när de troende dör, så är det ju inte den död som Gud talade om när han sa: den dag du äter därav ska du döden dö. Utan när de troende dör, Så det är inte en död. Den som tror på Jesus dör inte. Den som tror på mig ska leva om han än dör, säger Jesus. Och egentligen, tänk efter vad som händer när en troende dör. Och säg om ni tycker att det är en död. Därför att när den troende dör, i dödsögonblicket, så skiljs kropp och själ. Och själen går till himlen för att leva med Kristus, och kroppen läggs i graven i väntan på uppståndelsens dag. Det är inte en död i egentlig mening. Den som tror lever. Och därför talar skriften på ett annat sätt om de troendes död. Skriften talar om de troendes död som att flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Så när skriften talar om de troendes död, i och med att det inte är en död i egentlig mening, så använder man andra ord och uttryckssätt. Och det här, som till exempel att flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren, det låter ju väldigt fint, om ett fint uttryck om döden. Men det är ju inte bara förskönande omskrivningar, för att på något sätt, man vill inte skriva något så otäckt och skrämmande och svårt som döden, och därför använder man andra ord och uttryck. Utan när Bibeln använder sådana här ord och uttryck, då gör den det för att beskriva vad som i verkligheten sker. Vad den troendes död i verkligheten är. Så redan i första Mosebok sägs det om de troendes död så här. Det är att bli samlad till sina fäder. Ja, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Så när Abraham dog så blev han förd till himlen. När Jakob dog och blev samlad till sina fäder så blev han ju förd till himlen, likadant Isak. Det är vad som i verkligheten sker. Den gamle Simon i templet, han talar om sin förestående död så här. Nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid. Eller nu låter du din tjänare bryta upp i frid. Eller nu låter du din tjänare fara i frid. Hur man nu ska översätta stället. Och Paulus, han skriver på samma sätt om döden. Att det är att bryta upp och vara hos Kristus. Ja, Paulus, han för ett resonemang i Filipperbrevet där han på något sätt resonerar som om han hade ett val. Och om han skulle välja mellan liv och död, ja, då visste han inte riktigt vad han skulle välja, alltså om han nu fick ett sånt val. För Paulus var livet Kristus och döden var en vinst, och därför visste han inte vad han skulle välja. Han skriver så här: jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket bättre. Men för er skull så är det nödvändigt att jag får leva kvar. Och i skriften så kallas också döden en sömn. Så när vi läser den här berättelsen om Lazarus, då när Jesus får bud om att Lazarus låg sjuk, så gjorde han sig ingen brådska, och när han väl bestämde sig för att gå upp till Betania, då säger han: Lazarus sover. Och det är först sen för att förklara för lärjungarna så att de skulle förstå vad som har hänt som han säger: Lazarus är död. Men Jesus säger först: Lazarus sover. Vår vän Lazarus sover, och jag går för att väcka honom. Och det var egentligen vad som var det riktiga, verkliga uttrycket om den troendes död. Och så ett sånt uttryck används också i Gamla testamentet. I första Mosebok så talas det om den troendes död som en vila. Och alla de här, alltså tänk vilket fint ord för döden, en vila. De troendes död är en vila. Och alla de här orden och uttrycken är inte förskönande omskrivningar, utan de här orden säger vad som är i verkligheten. Så de troendes död är inte en död i egentlig mening, utan man hellre att betrakta som det stod i en av psalmerna i Luthersk psalmbok, som en port till livet. Som en ingång till härligheten i himlen tillsammans med Kristus. Och för oss som tror så har döden mist allt som kan göra oss rädda och förskräckta. Och om vi har Kristus, då kan vi lik Paulus till och med betrakta döden som en vinst. Det bästa det vore att bryta upp och få vara hos Kristus. Det vore mycket bättre, säger han. Men nu är det ju så att vi våndas. Och vi är rädda. Och det gräver då man tänker, gräver i magen då man tänker på allt det här som hör samman med den svaghet som leder fram till döden. Kanske svåra smärtor. Kanske vanära på det sättet att man blir alldeles hjälplös och inte kan ta hand om sig själv. Alla de här tillfälliga plågorna som man gruvar sig för. Ändå så kan vi säga att döden har mist allt som förskräcker. För vi vet att döden, det betyder inte att vår kropp tillintetgörs. Utan den ska uppstå på den yttersta dagen. Paulus skriver så här: det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Och Jesus säger, detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Så Jesu ord, det gör oss trygga inför det svåra som väntar oss och det svåra som kanske väntar våra föräldrar eller våra närmaste. Och den dagen då svagheten och vanäran och finns där, då ska vi veta att det behövs. Alltså, det krävs ingenting av oss den dag vi blir sjuka och svaga. Vi förmår ju inga hjältedåd ens när vi är friska och starka och unga. Åtminstone inte mot sådana fiender med den här kalibern. Alltså djävulens makt och rike, synden och döden. Det är ju inte heller vår uppgift och kallelse att förmå något mot sådana fiender. Men vi har en frälsare. Han förmår att göra långt mer än vad vi kan be om, långt mer än vad vi kan tänka. Och hoppet om uppståndelsen från det döda har från första början varit knuten till löftet om Jesus Kristus. Om honom heter det. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Han som förmår långt mer än vad vi kan be om eller tänka. Vår frälsare, vår hjälte. Det är han som säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Amen, låt oss så be. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, för att vi i dig äger hoppet om evigt liv. Vi ser och känner i våra kroppar svaghet och bräcklighet. Sänd din helige ande i våra hjärtan så att vi på ditt ord tror det som vi inte kan se med våra ögon eller känna i våra kroppar. Att vi i dig äger evigt liv. Du har gjort slut på döden och skänkt oss liv genom ditt evangelium. Dig tillhör äran i evighet. Amen. Ska vi sjunga 302?